Kjære Jesus, vil du også i denne stund gi oss et lite gløtt gjennom ditt ord inn i bønnens hellige hemmelighet. Amen. I Apostlenes i åpenbaringen 3 leser vi: Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nadvær med ham, og han med meg. I hele Bibelen tror jeg neppe jeg kjenner noe ord som kaster et klarere lys over bønnen enn dette. Det er, synes jeg, nøkkelen som åpner døren for meg inn i bønnens hellige og salige verden. Å be er å lukke Jesus inn. Og her får vi for det første høre at det er ikke vår bønn som setter Jesus i bevegelse. Men det er Jesus som beveger oss til å be. Han banker. Dermed gir han til kjenne at han vil inn til oss. Vår bønn er alltid en virkning av at Jesus banker på hos oss. Og nå faller det nytt lys over det gamle profetord. Før de roper vil jeg svare. Jesaja 65. Ja, i sannhet, før vi roper, gir han oss sitt nådige vink om den gave han har bestemt seg til å gi oss. Han banker på for å få oss til ved bønn og åpne oss og ta imot den gave han allerede har utsett til oss. Fra gammel tid av har man betegnet bønnen som sjelens åndedrett, og det er et utmerket bilde. Den luft vårt legeme trenger omgir oss på alle kanter. Og den vil selv inn i oss og trykke på. Det er jo vanskeligere å holde pusten enn å puste. Og vi behøver bare å åpne våre åndedrettsorganer, så går luften inn i våre lunger og gjør sin livgivende gjerning for hele vårt legeme. Den luft vår sjel trenger, omgir også oss alle. Til alle tider, på alle kanter. Gud omgir oss i Kristus på alle sider med sin mangeartede og fullt tilstrekkelige nåde. Vi behøver bare å åpne vår sjel. Og nå er bønnen sjelens åndedrett, det organ hvormed vi åpner slipper Kristus inn i vår visne og tørre sjel. Han sier, om noen åpner døren, da vil jeg gå inn. Merk deg hvert ord her. Det er ikke vår bønn som trekker Jesus inn i vår sjel. Det er heller ikke vår bønn som beveger Jesus til å gå inn. Han behøver bare adgang. Så går han selv inn, for han vil inn, og han går inn overalt hvor det ikke nektes ham adgang. Som luften går stille inn når vi puster og gjør sin regelmessige gjerning i våre lunger, således går Jesus stille inn i våre hjerter og gjør sin gode gjerning der inne. Han kaller det å holde nadvær med oss. Og ifølge bibelsk påbruk er det felles måltid betegnelse for det fortrolige og festlige samvær. Dette gir oss et nytt glimt inn i bønnens vesen. Den är av Gud tänkt som det förtroliga och festliga samvärmen om Gud och mänsket. Se nu här vår nådig bön är inrättet. Bön är inte mer invecklat än att locka Jesus in till vår nöd. Bön är att ge Jesus allgång till att bruka sin kraft på vår nöd. Bönnens resultat avhänger därför icke av den bedendes kraft. Det är icke hans intense vilja eller hans brännande födelse eller hans klara genomtänkning av bönneämnet som är betingelsen för bönhörelse. Nej, Guds lov att bönnens resultat icke är avhängig av detta. Och be är icke något mer invecklat än detta att locka upp så Jesus får komma in till vår nöd och bruka sin kraft. Vilken nåde! Han som gav bönen, han känner oss väl. Han vet våra vi är landet och kommer ihåg att vi är stöv. Därför inrättade han bönen slik att den mest kraftlösa kan bruka den. För att be är bara att locka upp för Jesus, och det kräver ingen kraft. Det är bara ett spörsmål om vår vilja. Vill vi ha Jesus in till vår nöd? Det är bönnens enestora huvudsak. Då Israel hade försynnat sig mot Herren i örken, sände han över dem någon särlig giftig slanger. I denna nöd böjde folket sig och ropte till Gud om nåde. Och Herren förbarmade sig över det genstridiga folk. Då tog han icke slangen bort, men lät Moses resa en slange av kobber mitt i lejren, så alla kunde se den. Och så bestämde han i sin nåde att de slangebitar bara behövde och vände sig och se på kobberslangen, så skulle de på stället få den kraft som läget dem för slangebitets dödbringande gift. Det var ju en nådig ordning. Här kunde alla bli räddet om de ville. Hade Herren bestämt att de slangebitar skulle släpa sig hen till kobberslangen och röra vid den, så ville de flesta aldrig bli hjulpet. För giften virket ju omtrent ögonblickligt, så det gick maktigt att gå mer än någon få skritt. Men de behövde icke mer än vända sitt huvud och se på kobberslangen, så var de helbrädd. Just så har Herren i sin nåde anordnat hjälpen också för den nya pakt slangebit i Israel. Liksom Moses upphöjt slangen i örken, således skall människosön upphöjas för att världen som tror på ham skall ha evig liv. Vad nöd vi inkommer i, själs- eller legumsnöd, så behöver vi bara vända vårt blick till ham som står färdig med all den lägande kraft som på stående fot övervinner syndens dräpande gift och farligaste följer i själ och kropp. Och be är icke något mer invecklat än detta att vända sitt bedende blick till frälsen som står och banker just genom vår nöd banker på för att komma in till vår nöd och hålla nadvärd med oss och förhärliga sitt namn. Eller när jag tänker på de tärningssjuka. Lägen lägger dem ut i sol och frisk luft, sommar och vinter. Der ligger de og leger stilt og sikkert av solens stråler. Og legedommen beror ikke på deres tenkning, at de forstår strålenes virkning. Den beror heller ikke på deres følelser under liggekuren, heller ikke på deres vilje, at de anstrenger seg med å ville bli friske. Nei, tvert om lykkes kuren best når de ligger der ganske stille og passive, uten å anstrenge hverken tanke eller vilje. Det er solen som utfører helbredelsen. De syke behøver intet mer enn å være i solen med sin sykdom. Liksom enkelt er bønnen innrettet. Vi er alle gjennomsyret av syndens tærende sot. Dødsdømte tæringspasienter alle sammen. Men rettferdighetens sol er gått opp med legedom under sine vinger. Og for å bli helbredet, for tid og evighet helbredet, behøver ingen av oss mer enn å slippe den rettferdighetens sol inn over oss, og så bli liggende i dette rettferdighetens solbad. Og be er intet mer innviklet enn å legge seg i nådens sol og bre sin sjels og legems nød ut i det legende lys, som med sine undergjørende krefter avvevner og innkapsler alle syndens bakterier. Og hver en beder vil si å ligge i lyskur og få Jesu undergjørende kraft dag og natt inn i all sin nød. Og hver en kristen vil i sannhet si å ha fått en plass i solen. La meg ta nok et eksempel for å vise hvor enkelt bønnen er innrettet av Herren. Den giktbrødne som omtales i Markus 2 hadde gode venner. Disse visste at Jesus kunne hjelpe ham, og så tar de og bærer ham til det hus hvor Jesus var. Men det var så fullt av folk, så de ikke kunne komme inn. Og så tar de ham resolutt opp på taket, bryter hull og firer ham like ned for Jesu føtter. Og så står disse gode venner sikkert og venter på det myndige ord av Jesus, som i et nu skal gjøre deres syke venn frisk. Men merkelig nok kommer ikke det ord fra Jesus. Derimot får de høre et annet myndig ord. Sønn, vær frimodig. Dine synder er deg forlatt. Det var altså en annen bønn som ropte sterkere til Jesus. Det var den sykes bønn om syndenes forladelse. Og dog hadde mannen ikke sagt et ord til Jesus. Han lå ganske stille i sin seng, og jeg har lett til å tenke meg at han lå og så på ham. Bare så på ham. Men Jesus hørte den bønn som uten et eneste ord ropte fra den syke manns hjerte om syndens forladelse. Og Jesus bønnhørte først denne bønn. Efterpå bønnhørte han også den andre bønn, og gjorde ham legemlig frisk. Dette hjelper oss til å se litt lengre inn i bønnens hemmelighet. Bønn er noe som går dypere enn alle våre ord. Den finnes i sjelen før vi får formet den i ord. Og den ligger igjen i sjelen når bønnens siste ord har gått over våre leber. Sinnhet ved vårt hjerte. En sinnstilstand. En hjertestilling til Gud. Den han i sin himmel straks fornemmer som bønn som roper til hans hjerte. Om den formes i ord eller ikke, betyr intet for Gud, men bare for oss. Vad är det för en själstillstånd? Jag vill nämna två ting. För det första hjälplöshet. Det är visst både det första och det största säkraste kännemärke på det bedende sin. Så vitt jag förstår är bönnen egentligen inrättet bara för de hjälplösa. Den är de hjälplöses sista utväg. Ja, i sannhet, den sista utväg. Vi prövar allt för vi ändligen går bönnens väg. Icke bara för omvändelsen är det så. Hela vårt kristenliv igenom är bönnen vår sista utväg. Väl vet jag att vi håller många pene bönder, både privat och offentlig, utan att hjälplösheten driver oss. Men jag är inte säker på att detta är bön. Bön och hjälplöshet hör du löselig samman. Det är visst bara den hjälplöse som kan be. Hör det, du som är så hjälplös, att du ofta ingen råd vet. I slike stunder vet du heller ingen råd till att be. Ditt sinne är så fullt av synd och orenhet. All din intresse är beslaglagt av det som Bibeln kallar världen. Gud och det eviga och det heliga är dig så fjärnt och främmet att du känner det som en dubbelt synd och vill närma dig Gud med ett sådant sinn. Och av och till må du spöra dig själv, vill jag verkligen lös från detta lunkne sinn och detta värsliga liv? Slik strider den redlige själ med sin medfödda uredlighet och känner sig så hjälplös till intet gjort att bönnen fryser på hans läber. Hör nu, min vän, din hjälplöshet är din bästa bön. Den ropar från ditt hjärte in i Guds hjärte, beder än alla dina ord och bönner. Han hör den från första ögonblick då hjälplösheten grep dig, och han är i full aktivitet med att uppfylla din hjälplöshetsbön. Nu som den gång han hörde den verkbrudnes hjälplösa och olösa bön. Bön är alltså för de hjälplösa. Se nu på den synder som icke längre flykter för sin Gud. Han har stansit i det himmelska ljus och mer eller mindre raskt får han se sina gamla synder, sitt hjärtes bundlösa urenhet, sin angelösa kull och likgyldighet, sin uvilje mot Gud, mot Bibel och bön, sin veke viljes permanente lust till synden. Vad gör han så? Som alla andra ropar han i denna nöd till Gud. Mer eller mindre intensivt, mer eller mindre ofta, mer eller mindre regelmässigt. Men han får inte ett svar från Gud. Han känner sig förlatt som en man där ligger och driver på välvet ut i det öppna och upprörda hav. Han ropar av all sin kraft och kan inte la vara, så att det inte finns ett människa som kan höra honom. Och så säger den till intet gjort och synder det sig själv. När Gud icke svarar mig, så är naturligtvis för det jag icke ber rätt. Kan det kallas bön det du ber? Är det antinor, tonor, nör, når de längre än till taket? Är det inte mer helig allvar och en mer avgjort vilje i bön, så är det ingen bön som Gud kan höra. Min hjälplöse vän, din hjälplöshet är den starkaste bön som stiger upp till Guds ömme faderhjärta. Han har hört din bön från första ögonblicket, redlig rop till din nöd ut för ham. Dag och natt bestiller han icke annat än att lytta ner till jord för att höra om det är någon hans hjälplöse människobarn som vänder sig till ham i sin nöd. Och hör vidare. Det är icke din bön som sätter Gud i bevegelse för att frälsa dig. Nej, din bön är frukt av att Jesus har banket på ditt hjärta och sagt dig att han vill in till dig i din nöd. Du menar att allt är stängt för dig, fördi du inte kan be. Min vän, det är just den din hjälplöshet som är det avgörande i din bön. Bön är att locka upp för Jesus och slippa ham in till sin nöd. Och din hjälplöshet är det som lockar dörren helt upp för Jesus och ger ham allgång till all din nöd. Men varför svarar han mig inte, spör du i din rådvillhet. Han har svart på din bön. Han har gått in till dig genom den dörr du i din hjälplöshet har öppnat för ham. Han bor aldrig i ditt hjärta och gör sin gode gärning där inne. Du har inte riktigt förstått hans svar ännu. Men där i ligner du alla oss andra. Vi ber och får svar, men förstår inte svaret strax. Ofta förstår vi först länge bak efter. Du har tänkt dig ett bestämt svar från Gud. Fred, visshet, glädje i själen. Och när du inte får det, menar du att Gud inte har svart dig. Jesus har mycket att se oss och mycket att göra i oss som vi inte strax förstår. Vi är utålmodiga och syns att han skulle göra och se något annat för oss, akkurat som Peter under fotvaskningen. Men Jesus lär sig inte förstyrra av vår utidighet. Han fortsätter rolig och säger i mens: vad jag gör förstår du inte nå, men du ska skönna det siden. Lär dig därför inte ängste av din hjälplöshet. Och lär dig framför allt inte hindra dig från att be. För den är bönnens egentliga hemlighet och drivande kraft. Därför ska du hellre pröva att tacka Gud för hjälplösheten. Det är en av de största gaver som Gud kan få gitt oss. För det är alene genom hjälplösheten vi luckar oss upp så Jesus kan få gå in till vår nöd med all sin nåd och gave. Från himlen ser visst många ting andeles ut än de gör här på jorden. Jag tänker också våra bönder tar sig andeles ut där uppe. Där är nu för exempel ett bönemöte. Och nu ber den ene efter den andra. Först vi som är vant att be höjt i andres påhör. De ber gott och byggelig. Och när de säger amen, är alla stilltidigt eniga om att det var en god bön. Men på det samma bönemöte är det också en trone som gärna ville löfta sin röst i de bedens församling. han känner att han trängde mer kanske än någon av de andra. Han är emellertid uvant med detta. Och det vill inte riktigt gå. Tankarna vill inte hänga samman. Och orden snubblar över varandra. Och till sist är han så förvirrad att han inte en gång huskar att säga amen. Och efterpå är han så förtvivlad både över sin bön och över sig själv. Så han knappt har se någon av de andra i ögonen. Då bönemötet är slut. Men jag tänker mig att de där uppe i himlen allerede har instämt en ny lovsang i sin glädje över att de fick höra ett människa som verkligen bad till Gud fördi han i sin hjälplöshet ingen rå visste. Jo, slike bönner gör intryck på dem i himlen. Låt mig se enda ett ord om hjälplösheten i bön. Den kan upplevas högst forskjellig. Särskilt i vårt födelsesliv vill den frembringa högst forskjelliga virkningar. Och regeln vill väl vara den att hjälplösheten är mest fölbar, griper stärkest in i vårt födelsesliv i den första tid av vårt kristenliv. I den tid där Herren böjer vår ånd och sönderknuser vårt hjärta, där han knäcker vår självtillit och självhjulpenhet, sätts utvilsamt vårt födelsesliv i den starkaste bevegelse. Icke bara fördi det hela är så nytt och okänt, men särskilt fördi det är så oförståeligt. Till Guds väsen hör också det att vara obegriplig. Han är så stor att ingen skapning helt ut kan förstå ham. Och nog kan inte ett människa möta Gud utan att stöta på hans obegriplighet. Och som ovan förnämnt var det inte länge för den vakte synder möter det obegripliga för Gud. Varför får jag inte fred och visshet och glädje? Varför hjälper icke Gud mig i min uthålliga nöd? Varför lär han mig synka i en evig förtabelse när han dog ser hur gärna jag vill bli frälst? Varför svarar han icke ett ord på alla mina nödrop? Vi kan lida meget med ett fullsvis stille sinn när vi bara kan öjna grunden till våra lidelser eller hensikten med dem. Men det obegripliga, som för oss så lätt blir det meningslösa, det irriterar och upprör oss mer än något annat. Därför är det knappt någon sida vid Gud som vi har lättare för att stöta oss på än nettopp den hans obegriplighet. Och vi minnes det vemodiga ord av Jesus. Salig är den som icke förargas på mig. Men därför är det visst heller ingen sida vid Gud som lättare knäcker vår självtillit och självhjulpenhet. Vi möter för första gång något som sätter oss ganska fast. Icke orkar vi vända tillbaka till det gamla liv och icke finner vi någon väg fram till Gud. Vi har ännu inte lärt att överge oss till den obegripliga Gud. Därför är hela vårt människoväsen i ett slikt upprör. Det obegripliga fyller oss alltid med en lammande angst. Det människa som nu håller ut i denna angst utan att flykta från Gud och sin egen samvittighet och blir stående överfor den obegripliga Gud, upplever nu undret. Att Gud knäcker självtilliden och självhjälpenheten. Utan att förstå det, drages den hjälplösa synder in till den obegripliga Gud. Det er Gud selv som i Kristus setter ham i stand til å bøye seg for Guds ubegripelighet og utholde den vi har å stole på og hvile i den ubegripelige Gud. Dermed er det skjedd noe avgjørende i denne synders liv. Han er blitt forsonet, ikke bare med Gud, med Guds ubegripelighet, men også med sin egen hjelpeløshet. Mens denne hittil satte hele hans menneskevesen i opprør og angst, så har han nu opplevd hjelpeløsheten som synderens egentlige stilling til Gud. Ikke ved refleksjon, men med opplevelsens hele visshet vet han nu at et spedbarn er ikke mer hjelpeløst i forhold til sin mor enn han er i forhold til sin Gud. På alle punkter er han like hjelpeløs, både når det gjelder syndens tilgivelse og syndens overvinnelse. Det nye livet i hjertet, veksten i nåden og troskapen i daglige samliv med Gud og mennesker. Og nå går hjelpeløsheten inn i bønnelivet på en ny måte. Før var hjelpeløsheten bønnens stormsentrum, som enten presset fram bønnens nødskrik, eller målbandt sjelen, så han ikke maktet å finne et eneste ord for sin nød i bønnen.